Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Ja, idag så ska ni få lyssna på ett häftigt avsnitt. Det är nämligen så att jag har pratat med Gunnar. Gunnar är rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet och har i mer än 30 år arbetat för en fungerande viltförvaltning. Vi pratar om Gunnars jakt såklart, hans passion och intresse kopplat till vilt och natur. Men framförallt så fokuserar vi samtalet på frågor kopplat till våra rovdjur i Sverige. Gunnar har koll på detta. Han har stenkoll. Och vi pratar inte bara om jakten och politiken kopplat till våra rovdjur, utan även om rovdjuren i sig. Hur lever vargen? Hur jagar den? Hur rör den på sig? Sen är han ju också otroligt intresserad av våra lodjur, vilket gör att han också faktiskt fotograferar mycket och har fångat lodjur på film och på bild. Jag är jätteglad för detta samtalet och jag hoppas att ni uppskattar samtalet lika mycket som jag uppskattade att prata med Gunnar. Innan vi lyssnar på den här intervjun så kommer det här ett inslag av poddens huvudsponsor, Chevalier. Ja, för ett tag sedan i podden så hade jag ju Carina som är marknadschef på Chevalier med. Och då var det faktiskt så att hon tyckte att jag skulle prova ett par kängor, ett par Tundra Light. Och det har jag gjort nu. Jag har använt dem väldigt mycket. Jag har varit ute och knallat i skogen när jag har varit ute med hunden, när vi har tränat och när vi har jagat. Jag har gått i träsk med dem och haft vatten upp till anklarna. Jag har varit i Skottland en hel vecka och promenerat i bergen med dem. Och jag älskar dem. De är faktiskt helt grymma. Jag har haft många olika typer av kängor innan. Jag har aldrig haft ett par som är så lätta som de här är. De är höga och stabila utan att kännas stela. Vattentäta är de liksom 100%. Jag har som sagt stått med vatten upp till anklarna. Sen en funktion som jag tycker är grym med dem, det är att de har små kullager vid hällorna. Vilket gör att när man drar till i snöret på ett par, tre ställen bara, så liksom dras det åt jämnt över hela foten. Vilket är ganska smidigt. Speciellt om man ska snöra om skorna och det är kallt och man fryser om fingrarna och sådär. Men det är verkligen en känga jag kan rekommendera. En bra grej att tänka på om ni skulle beställa ett par Tundra Light, det är att man behöver gå upp en storlek. Det vet jag inte om alla behöver göra. Jag behöver göra det. Normalt har jag 45,5 i skor och då brukar jag ligga liksom på typ 46 i kängor. Nu var detta ett par 47-or och de sitter perfekt. Då är det rymligt. Jag får plats med en extra socka i och sådär. Om ni beställer ett par så gå upp en storlek, tycker jag. Den heter alltså Tundra Light och jag kan starkt rekommendera den här kängan. Tack, Chevalier. Då sitter jag tillsammans med Gunnar och jag är väldigt, väldigt glad att du är här. Välkommen till podden Jägaren.
Tack så mycket.
Du är jaktvårdskonsulent.
Jajamän, jag är jaktvårdskonsulent och rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet.
Mm. Så hela dina dagar handlar om kunskap och att prata om rovdjur då, antar
jag? Ja, väldigt mycket. Och inte bara på nationell nivå, jag jobbar faktiskt också som ordförande i vår samarbetsorganisation för jägarorganisationer i Europa, FACE, i deras ordförande, deras rovdjursgrupp. Mm. Så att jag har jobbat med rovdjursfrågor länge. Mm. Och det är en stor del av min arbetstid, inte allt. Jag jobbar en del med klövviltförvaltning och viltvårdsområden och sånt också.
Den här podden handlar väldigt mycket om våra drivkrafter, varför vi jagar. Varför har du fått ett sånt starkt intresse för rovdjur?
Alltså egentligen är det inte rovdjur primärt som har varit mitt intresse, utan det är väl mer att jag på över tid har hamnat i det. Jag är ju uppvuxen med jakt. Min far och min pappas morbror jagade mycket, och min pappa var framförallt småviltjägare och eller fågeljägare, så jag ska säga. Så att det var egentligen så jag började jaga änder, duvor och så vidare. Så småningom har jag mer och mer in på klövvilt. Och allt efter med tiden då, så när jag var i drygt 20-årsåldern, så var jag lite oklar på vad jag ville göra. Men av en slump kan jag säga så hamnade jag i den här branschen. Mm. Jag fick en fråga faktiskt, jag var tillfälligt arbetslös och frågade en arbetsförmedlare vad det finns för... Hon frågade mig vad det fanns för, jag hade för intressen, och svarade jag att jag har djur och natur. Mm. Och så hittade hon att det fanns något som heter viltmästarutbildning, och så på den vägen är det. Så att det var lite grann en slump att jag överhuvudtaget hamnade i den här branschen.
Var gick du den?
Det är på Östermalma, det är Jägarförbundets egen utbildning då. Mm. Så jag gick den 1985, och då har man ju... 3 år alltså förbereda praktik före man går den utbildningen. Så jag var i Skottland, jag var på Grimsö forskningsstation, där jag känner forskarna. Det väl, och sen blev jag då länsjaktvårdare, som hette då på den tiden. Direkt, bara några månader efter kursen. Så jag har jobbat åt Jägarförbundet sedan 86.
Herregud.
Så jag är inne på mitt 37:e år och sånt där nu. Och sen det är väl de sista 25 åren som jag allt mer glidit över på rovdjur. Och nu vet ni, så jag, när jag formellt blev rovdjursansvarig, men åtminstone 20 år har jag jobbat med rovdjursfrågor. Mm. Det har varit min huvudsak och viktigaste arbetsuppgift.
Vad ingår i liksom, området rovdjur?
Så mycket handlar ju om att påverka politiken, förstå vad forskning går ut på, vad som är på gång. Mm. Och givetvis tidigare när vargarna etablerade sig så var det ju mycket föredrag och så vidare. Och det kan man säga att det är väl något som har förändrats sista året, i och med att de sprider sig till södra Sverige nu. Mm. Att det finns ett stort intresse, nyfikenhet, vad innebär det här? Också en oro givetvis. Mm. Vilket gör att jag håller en hel del Teams-föredrag på kvällarna.
Ja.
För olika, Skåne, Jönköping, Skaraborg och så vidare. Om vargen, vad den gör och vad de kan förvänta sig. Så det är ju en del, men sen är det mycket det här med att hålla sig ajour med forskningen och hålla sig ajour med politiken. Mm. För det är ju liksom, vår roll är att driva medlemmarnas intressen, och gäller att förstå beslutsfattare, att förstå vart vi är på väg.
Förutom vargen, vad mer ingår i, jobbar ni mycket kring lo? Och
ja, det är ju alla, alltså för min egen del är lo och varg där jag jobbar mest med. Ja. En del med björn, järv är inte speciellt mycket, det är mera jag är med på sådana här nationella inventeringsmöten med Naturvårdsverk och Länsstyrelsen och så. Men sen är jag ju väldigt intresserad själv av lodjursinventering, jag håller på mycket de sista 10 åren kan säga med lodjur. Mm. Från att jag skaffade mina första viltkameror i inventeringssyfte då, så har jag allt mer glidit över till att filma och fota lodjur. Så jag har faktiskt till och med sista 2 åren filmat åt BBC.
Är det sant? Vad roligt. Det är ju väldigt få som ens har sett ett lodjur.
Ja, och jag använder kamerafäller med riktiga systemkameror. Nej, okay. Så att du kan se det, gå in på SVT Play och se Sveriges hjärta. Ja. Så huvuddelen av de lodjuren där har jag filmat.
Du får rekommendera poddlyssnarna också. Mm. Sveriges hjärta.
Sveriges hjärta ligger på SVT Play. Mm. Cool. Det är en BBC-serie i 2 delar av den första serien som heter Heartlands.
Ja. Vad hette han? Norrmannen som fotade massa lodjur, och så kom det fram att det inte var
det var jag som avslöjade honom.
Var det så?
Ja.
Är det sant?
Ja.
För jag såg den dokumentären.
Och det är lite roligt när du säger det, för att anledningen till att jag hamnade i BBC var också en slump. Ja. För att jag pratade med, eller det var Henrik Ekman på SVT, jag ringde mig för att de skulle göra den här serien. Då frågade man mig till tips om någon älgar i en trädgård. Och då kom vi att prata om just det här, den här Hellesö-affären som du nämnde för 2011. Ja. Med den fuskande lodjursfotografen. Och då sa jag att det är lite lustigt, för nu jag hamnade i lodjursträsket själv.
Ja, visst. Ja.
Och så skickade jag lite bilder till honom på som jag hade fått då. Och dagen efter satt jag i möte med BBC.
Vad har du för gear?
Nu filmar jag mest med alltså camera traps, med systemkameror som är, funkar som viltkameror, som styrs med...
Är det specialbyggda grejer eller finns det att köpa färdigt?
Nej, det är specialbyggt. Jag byggt ihop själv. Då. Jag har köpt kameror på Tradera. Sen finns det företag i England som säljer sensorer och som skickar signaler trådlöst till kameran. Så har man en receiver på kameran som startar kameran. Så, vilket gör att om du sätter en vanlig viltkamera, då sitter ju själva sensorn på kameran. Så den måste vara framför, det vill säga djuren är framme redan. Nu kan jag sätta sensorn 50 meter bort.
Och så vet du hur viltstegen är.
Ja, och då startar kameran djuren på vägen in. Så får jag alltså liksom sekvenser där djuren kommer mot kameran och så vidare. Jag har ju hållit på nu 2 år med lodjur. Och nu har de lodjuren som jag har jobbat med försvunnit. De besöker, vad det sen beror på, låter jag vara osagt, om de är faktiskt inte kvar. Eller om det beror på att det var mycket skogsavverkning i närområdet, om det möjligtvis stör dem. Så nu har jag på med mård. Nu har de sista 2 månaderna nördat in mig fullständigt på mård.
Hur mycket mård har du där du
var? Det är 2 mårdar som jag håller på med då. Min plan är att få en mårdkull lekande på en speciell plats. Så jag har redan sett ut platsen. Jag har redan mård där. Nu gäller det bara att få en kull också. Få en kull, en kull där. Alltså, den är som bildmässigt bra plats.
Världsklass.
Så att, vi får se om jag lyckas.
Men du fotar lite vanligt också, eller?
Ja, jag fotar ju... Jag har ju mycket åt älgar. Och jag har ju, som jag sa, följt en vit älgtjur i 14 år. Så jag varje år försöker få bilder på honom. Vissa år får jag dem bara på kameran.
Hur stor areal rör den sig på?
Räknar du in brunsten så rör han sig på 28 000 hektar. Tar du bort brunsten så bara 1500-2000.
Okej. Men inom andra jaktområden också?
Jajamän, men han är fredad.
Och där har ni kommit överens om
det? Jajamän, han har varit fredad sen. Han var lovlig som kalv. Och då var han min jaktmark och då släppte jag honom inte.
Vad är grejen med det? Alltså, varför fredar man vita djur?
Det är kuriosa. Vi gillar det avvikande. Folk i trakten gillar att de vet att de har sett en vita älg.
Ja, exakt.
Det är ju inte så att vi har haft vita älg i 25-30 år i området. Och vi har för närvarande 2, kanske 3. Så det är ju inte så att vi får en massa vita älg.
Nej, det är ju vrålhäftigt och jag har ju full respekt för det och jag har aldrig skjutit och jag kommer nog aldrig skjuta en vit dov eller så heller. Men jag undrar liksom vad det är som gör att man fredar dem.
Det är att vi gillar det, även vi jägare gillar det som är lite avvikande, lite annorlunda och tycker det är speciellt.
Vad brukar du ha med dig ut när du fotar?
Jag har ju en 100-400 mm tele. Och sen har jag haft en Canon 80D, men nu kör jag faktiskt med Panasonic Lumix GH5 som är en spegellös kamera. Så det är samma som jag filmar med i kamerafällorna.
Har du sett många lodjur live?
Jag har jagat en hel lodjur, skjutit några lodjur också, så att jag har gissat att jag har sett live 30-40 gånger.
Det är häftigt alltså.
Ja, de är fantastiskt vackra djur.
Ja, verkligen. Nej, men jag själv har en sån fascination kring just rovdjur, även i andra länder. Och vargfrågan är ju liksom, den har ju alltid varit het och det känns alltid som att det är en fråga som är lite delad. Inte kanske inom jägarkåren, eller det är väl också. Men många som inte har så mycket kunskap och så vidare. Och de som har kunskap. Och du har kunskap. Så därför tänker jag att vi kan prata med gott samvete om detta. Jag själv har inte så mycket åsikter i frågan, för jag kan inte så mycket om det. Och så brukar jag agera. Att jag tycker och tänker inte så himla mycket innan jag vet särskilt mycket. Ska vi hoppa rakt in i vargfrågan kanske?
Sen
hoppar jag gärna ut lite från den och prata mer om dig och din jakt också. Men jag tänker, kan vi inte bara börja prata lite om vargen? Hur lever vargen?
Ja, så vargen är ju ett socialt djur och lever ju i familjegrupper och hävdar revir. Det gör inte alla rovdjur. De kan vara hemområden och mer eller mindre stora. Men eftersom de lever parvis och med sina valpar och kan även vara fjolårsvalpar. Så det är väl det som är speciellt för vargen.
Och hur stora brukar reviren vara?
Ja, det varierar väldigt mycket. Går vi tillbaka, de första reviren etableras i Värmland, då låg de mellan 100 000 och 200 000 hektar. Nu ser vi ju när de sprider sig söderut i södra Värmland där jag själv bor, så ligger de nere på 25-30 000 hektar. Tittar man ner i Tyskland så är de kanske på 10 000 i Italien, samma sak. Så att det finns väldigt stor variation. Det är ju kopplat mycket till bytesdjurstäthet.
Ja.
Ju tätare med bytesdjur, ju mindre blir reviren.
Hur ofta konkurrerar varje revir mot varandra?
Det vi ser nu är ju också en konsekvens, förutom att de påverkas av bytesdjurstillgången, så är också då påverkas de av att man får andra vargar in till sig. Det vill säga att de konkurrerar med ytan på det sättet. Så att det är också en anledning till att reviren krymper, exempelvis i Värmland, där man det kanske bytesdjuren till och med har minskat över tid. Så att på det sättet så kommer reviren på sikt att krympa ju mer varg vi får.
Bytesdjur måste ju se olika ut, tänker jag, beroende på var vargen befinner sig. Hur funkar det?
Tittar vi, alltså där man egentligen vet och där man studerat vad de käkar, det är ju egentligen i områden där man har möjlighet att märka vargar, det vill säga sändarförsedda vargar.
Mm.
Och det är ju då Värmland.
Hur många har vi som har sändare?
Det har ju varierat över tid. Idag är det inte speciellt många, men det var mer tidigare.
Okay.
Men i de studier som har funnits då, som har varit framförallt då, i Värmland, Dalarna, Gävleborg, så är det ju områden där älgen är helt dominerande.
Ja.
Visst, det finns rådjur, men älgen har varit helt dominerande bytesdjuret. Liksom 90-95 av biomassan de käkar älgen.
Okay. Ja.
Men nu kommer de ner i områden där det finns hjortar, vildsvin. Och vi vet väldigt lite om vad det kommer att innebära.
Nej.
Forskarna har tittat på den här frågan och försökt använda polsk kunskap, polska studier för att förutse vad händer nu i södra Sverige.
Ja.
Och då kanske man förväntar sig att de skulle switcha över till kronhjorta, till vildsvin, eftersom de tror att det är mindre och kanske lättare att ta. Men problemet är att det de förutser i varje fall är att i och med att reviren krymper, så visst, de kommer switcha över att ta kronhjort, dovhjort och vildsvin. Men eftersom de tar de här på en mycket mindre yta, i och med att de då switchar över, tar färre älgar, så tar de dem på en mindre yta, så påverkan blir minst lika stor som de bor i norra Värmland.
Mm.
Det säger sig självt, om du har ett vargrevir på 200 000 hektar, och så tar de 100 älgar på den ytan. Och så flyttar de ner till södra Sverige, så är det 25 000 hektar och så kanske de tar 50 älgar där. Så kommer så påverkan ändå bli större.
Mm.
Men exakt vad som kommer att hända, det vet vi egentligen inte idag.
Nej. Är det två eller tre revir som man vet om i Skåne nu?
Det är tre revir i Skåne. Ett med föryngring, alltså valpar, och så är det två par.
Ja. Har man koll på, är huvudfödan fortfarande älg?
Nej, utan där nere käkar de nog en hel del gjort. Nu är det ganska ont om älg i de där områdena.
Ja, det är det jag menar. Det finns ju inte så himla gott.
Men problemet är ju då att om de tar älgar så tar de dem på en väldigt liten yta.
Exakt.
Så att påverka inom det område där de här vargarna är, så kommer de ändå påverka älgstammen.
Mm. Hur kom de dit?
Ja, det är alltid en sån här diskussion. För många tycker att, herregud, hur kan vargar plötsligt hamna i Skåne? Det måste vara utplanterare. Men vargar har en enorm spridningspotential. Den varg i Sverige som har vandrat längst, den märktes då väster om Värmland inne på norsk sida och vandrade till finsk-ryska gränsen, och det är 1100 kilometer. Jag var på en vargkonferens förra veckan, en internationell vargkonferens, och det nya rekordet, världsrekordet, är 1970 kilometer per en varg. Jag tror det var en slovakisk varg som vandrade in mot Polen. Det enkla svaret på din fråga,
de har
kommit på egna ben.
Ja. Och de kommer norrifrån?
Kommer norrifrån. Mm. Och man vet ju till och med vilka revir de kommer ifrån.
Okay, ja. Du sa förut att i reviren så kan det ibland vara fjolårsvalpar.
Jajamän.
Men sen efter något år så knatar ju de iväg och skapar sitt eget revir.
Ja. De flesta valpar vandrar ju ut strax före ett års ålder.
Ja.
Alltså före nästa kull ska födas. Ja. De flesta. Men det är alltid några som blir kvar. Båda tikar och hanna. Kanske mest tikar.
Mm.
I Sverige finns det inget exempel på att de tikarna har fått valpar i reviret.
Mm.
I Nordamerika så är det 25% av de som blir kvar som också får valpar, så det kan ha flera kullar i samma revir.
Mm.
Men det har man inte sett i Sverige än så länge.
Hur jagar vargen?
Hur den jagar?
Ja.
Man tror ju ofta att det ska vara en hel vargflock som omringar, så vidare, men det är ofta föräldradjuren och hanen som är den absolut viktigaste vid jakten. Och de är ju, vargar är ju uthålliga. De är inte som lodjuren som är explosiva korta jakter, utan de kan ju förfölja kilometervis.
Ja, jag tänker just också med bytesdjuren då, för när vi jagar älg så ställer ju hundarna älgarna. Funkar det på samma sätt? Alltså, stannar de för varg också, eller...
I Nordamerika lyckas vargarna ungefär var 20:e tillfälle.
Mm.
I Sverige kanske vi varannat, var femte eller något sånt där.
Mm.
Så att, och det har man trott på att bero på att älgarna är naiva.
Mm.
De är inte vana vid rovdjur.
Nej.
Och i Nordamerika, de som klarar sig bäst, det är de som gör front, alltså sparkar och slåss.
Ja.
Springer man så blir man tagen.
Mm.
I Sverige springer nog de flesta ifrån vargar, och där blir de tagna. Men det är klart att Är man kalv så blir det lättare att man blir tagen. När man är vuxen tjur så är det tuffare för vargen att ta dem givetvis. Tittar man på ner på kontinenten där man har varg och lite alternativa bytesdjur, så är kron någonting som de faktiskt föredrar.
Ja.
Så att man kan nog förvänta sig att de switchar över och käkar en hel kron i områden med kron och dov.
Ibland så kan man ju höra om när vargen tar boskap. Får eller liknande. Att de faktiskt inte äter allt, utan att de liksom lite okynnes dödar. Att de liksom har dödandet i sig. Så. Hur funkar det? Stämmer det för det första?
Ja, det stämmer. Och det beror ju på att om man är varg så passar man ju på när man har tillfälle. Och kommer du in i en farhage så finns det obegränsat med att döda.
Mm, okay.
Så att de har så svårt att instinktivt sluta.
Mm.
I en naturlig situation när de kommer in i en dovflock så tar de igen och så är resten borta.
Ja. Och vad gäller älg då? En kviga säger vi. Om mamma och pappa varg fäller en, säger man fäller, jag vet inte. Ja, dödar en älg helt enkelt, en kviga. Hur länge räcker den matmässigt?
Alltså de äter ju i snitt 4-6 kilo. De kan ju stoppa i sig 10 kilo kött på en dag vid ett tillfälle. Så att är de två så räcker det lite längre. Sen beror det på vilken årstid det är. Sommar så blir det fluglarver fortsatt. Så då kanske inte älgen håller på grund av värmen med 2-3 dagar.
Nej.
Men annars så räcker det i några dagar. Har de många valpar så går det åt fortare.
Mm.
Så allt beror på liksom hur stor älgen är och vilken årstid och hur många de är.
Mm. Och då flyttar de liksom valparna och allting till älgen då, antar jag.
Jajamän.
Så hänger de där då i några dagar.
Jajamän. Så då är de ju där och käkar då.
Ja.
Några dagar.
Mm. Fan, det är skitintressant alltså. Det finns ju, vad lite jag och antagligen väldigt många andra faktiskt kan om vargen. Man hör väldigt mycket om det, men man vet egentligen inte så mycket om hur den lever.
Nej, men så är det säkert. Ja. Men det finns ju mycket material om vargen om man bara vill och läsa om den. Så att det är fascinerande ju på många sätt.
Ja.
Även om den är en problemmakare.
Ja, det är ju klart. Och hur funkar de olika linjer? Det här med ryska vargar och svenska vargar? Och...
Du tänker på inaveln kanske? Ja. Alltså det är ju så att de första vargarna etablerades i norra Värmland. Första kullen föddes egentligen, de som är upphovet till dagens stam. I våren 1983.
Mm.
Och sen föddes det ju egentligen bara valpar och kullar inom ramen för den familjegruppen under 10 år, vilket gjorde att under 10 år var det egentligen bara 10 vargar. Av slumpen, om säga, fel varg hade dött då, eller någon hade skjutit den illegalt, så hade vargstammen aldrig etablerat sig.
Nej.
1991 kom det in en ny varg, en finsk-rysk varg, till Gillhov i Jämtland, och när den väl fick sprida sina gener, där tog sig vargstammen fart.
Okay.
Så den stod egentligen still i 10 år, runt 10 vargar. Och nu är vi uppe idag i 450 vargar, den storleksordningen.
Mm.
Då uppstår ju frågan, varför skjuter vi inte ner stammen? Och så då är vi med i EU och så är ju vargen en strikt skyddad art. Den får egentligen inte dödas.
Mm.
Så att när vi jagar varg så gör vi med stöd av undantagsbestämmelser enligt det som heter art- och habitatdirektivet.
Ja.
Och i många andra länder ser man inte det som vi gör i Sverige när vi jagar stora rovdjur som överhuvudtaget möjligt. En del tittar med förundran och tycker att det förfasas över hur vi hanterar våra rovdjur.
Mm.
Medan andra ser med intresse på oss och alltså konstaterar att så det skulle vilja göra också.
Mm.
Men vi har faktiskt ett så kallat överträdelseärende pågående med EU-kommissionen ända sedan 2010. Där kommissionen har hotat med att dra oss inför EU-domstolen. Då. Nu har de hamnat i en situation där de måste ta ställning. Så
och vilka är det då som ställs inför detta?
Det är Sverige som nation.
Okej. Okay. Mm. Inte sittande regering? Liksom.
Nej, utan det är Sverige som nation. Alltså egentligen det man gör är att det finns, man kan säga så här, att det är som en twist. Sverige tycker att det är okej okay att vi jagar enligt art- och habitatdirektivet. Kommissionen tycker att vi bryter mot EU-direktivet, då är det domstolen som avgör vem av oss som har rätt. Det är egentligen inte märkvärdigare än så.
Okay. Och,
men man kan säga att jag säger att det inte är märkvärdigare än så. en dom i EU-domstolen som innebär att de säger att det vi gör i Sverige är fel, skulle innebära att vi står otroligt svårt att förvalta de här arterna.
Ja, exakt. Hur tror du att det kommer utvecklas?
Alltså, får politikerna bestämma så kommer vargstammen att minska. Mm. Om EU-kommissionen driver frågan till domstol, vi förlorar där. Eller, för det finns faktiskt ett mål som gäller björnjakten i Jämtland, nu i svenska högsta förvaltningsdomstolen, som handlar om begränsad mängd. För det kanske låter juridiskt komplicerat, men om de skulle komma fram till att man inte kan skjuta 200 björnar, eller att det var fel att skjuta 200 björnar i Jämtland, då skulle det hypotetiskt innebära att de stora rovdjuren växer mot sin biologiska bärkraft, att vi inte kan förvalta dem. Så det är mycket...
Och vad innebär det? Vad händer då?
Ja, det innebär ju att de kommer att få tusentals vargar och ännu mer björnar. Vi har ju 3000 björnar. Vilket skulle vara enorma problem för olika näringar och så vidare. Men i stora delar av Europa så går det den vägen. Tyskland har gått från för 15 år sedan något hundratal vargar till närmare 2000 vargar bara på en 15-årsperiod.
Och vilttillgången i Sverige, den klarar av den typen av expansiv ökning?
Återigen, det är ju en fråga vem du frågar. För oss som jägare är det givetvis ett problem att de påverkar våra viltstammar så att vi inte har möjlighet att bedriva meningsfull jakt. Men det finns ju stora grupper i samhället, kanske inte så mycket i Sverige, men om man går ner på kontinenten så tycker jag att det inte är ett problem överhuvudtaget. De käkar bara de ska, vi behövs ingen jakt.
Ja, och det här avsnittet är även sponsrat utav Swarovski Optik. Och just nu så finns det en sak som faktiskt ligger väldigt högt upp på min vill-ha-lista. Och det är en EL Range TA, Tracking Assistant. Och den finns i två varianter. Den finns både i storlek 32 och i 42 som är mer klassiskt. Den mindre 32an väger alltså under 700 gram, 680 gram tror jag. Har man en kikare runt halsen en hel dag, vilket jag ofta har när man är ute och pyrschjagar, ja, men då gör vikten ganska stor skillnad. Framförallt då så är det den här tracking assistant-funktionen som får mig att liksom få lite cravings efter den här kikan. Dels kan man lägga in sin ballistik, koppla ihop det med en app i telefonen så att du då kan se och bli guidad till hur många klick man bör hålla över baserat på avstånd, och då tar den hänsyn till temperatur och vinkel och lufttryck och så vidare. Alltså sjukt avancerat. Men den här funktionen att du då kan se var du senast har gjort dina mätningar. Så till exempel om jag sitter ute på ett hygge, jag har en bock framför mig på 170 meter, jag väntar lite grann, den kommer stadigt mot mig vid 148 meter, då känner jag så här, men nu. Och sen så vrider den upp, jag får ett bra läge, jag skjuter och viltet faller. Allting går som det ska. Sen när jag väl ställer mig upp och är på väg fram till det här viltet, jag vet inte hur många gånger jag har varit med om att man så här, men gud, den här stenen som jag hade som referenspunkt, den ser jag ju inte längre. Och så knallar man runt där på ett hygge liksom själv och letar efter en bock. Och då börjar ju tankarna komma liksom, men gud, fällde jag inte den? Och vad sprang den iväg? Och vad hände egentligen? Men med den här liksom funktionen då i telefonen så kan jag alltså se exakt var någonstans som bocken senast stod när jag gjorde den senaste mätningen. Ja, men det finns mycket funktioner i den här som jag är laddad på. Och även då det här lilla tillbehöret med pannstöd, bara en sån grej. När jag såg det först så fattade jag inte varför man ska ha det. Men när jag testade, alltså det är en otrolig skillnad. Stabiliteten blir helt grym. För då har du helt plötsligt tre stycken fästpunkter. Du håller med händerna och så har du mot pannan. Och jag skulle nog faktiskt vilja gå upp till 10 gångers förstoring. Och då blir det ganska skakigt. Men med det här liksom tillbehöret så blir det väldigt stabilt. Så på min lista så står EL Range TA32 10 gångers förstoring högt upp på listan. Jag vet inte vad ni har på era listor. Men är det så att ni också har det, så tycker jag, gå in till en återförsäljare och kläm och känn lite grann på den. Tack Swarovski Optik för att ni är med och stöttar podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Och vad gör Svenska Jägareförbundet i frågan liksom?
Man kan säga att våra medlemmar vill ju att framförallt då vargen ska minska, ska bli färre vargar. Så att det vi försöker jobba på för nu, som jag sa förut, så är ju vargen strikt skyddad. Så egentligen får man inte döda varg i Sverige. Så det blir nyttiga undantagsbestämmelserna. Så det vi försöker göra, det är ju att försöka få EU-kommissionen att flytta vargen från det som heter bilaga 4 till bilaga 5, det vill säga från strikt skyddad till förvaltningsbar.
Okay.
Och det här är någonting som vi försöker göra runt om i Europa, få våra andra jägare och andra medlemsländer att vara inne på samma spår. Mm. Och svenska regeringen är ju bara inne på det här spåret, även den förra regeringen var inne på det här spåret. Men EU-kommissionen vill det inte. EU-parlamentet vill också att man nedlistar, som det heter, vargen. Finland exempelvis, där är vargstammen i renskötselområde i bilaga 5, men söder om renskötselområde i bilaga 4.
Mm-hmm.
Alltså strikt skyddad. Mm. Så att det varierar från olika medlemsländer i vilka, alltså vilka möjligheter man har. Och skulle vi då hamna i en situation där man nedlistar vargen i Sverige exempelvis, då skulle det innebära att det blir lättare att förvalta. Det skulle inte förändras så tillvida att vi kan säga att nu behöver vi inte ha så många vargar. För det kravet kommer att finnas kvar för gynnsam bevarandestatus. Men det kommer inte, alltså alla dessa domstolsprocesser som är nu varje med överklagningar, de kommer så att säga att till del i varje fall försvinna. För då är de i formell mening förvaltningsbara.
Om man själv då lyssnar på detta, är jägare eller icke-jägare, på vilket sätt kan man och bör man agera för att få fram det man tycker och tänker i frågan?
Det är alltså som enskild jägare, det är att försöka prata med sina lokala politiker, lokala riksdagsledamöter eller länsbänkarna.
Ja.
Det är ju så man kan påverka. Nu är de ju ganska medvetna om den här frågan.
Mm.
Och det finns ju faktiskt en ganska stor majoritet i Sverige för att vi ska begränsa vargstammen. Och vi jägare tycker ju ofta att rovdjursförvaltningen i Sverige är en katastrof. Men tittar vi runt om i Europa så är vi på många sätt ett föredöme. Det. Man tittar snarare på avundsjuka ögon på hur vi förvaltar de stora rovdjuren i Sverige.
Men finns det något annat land, inte bara i Europa utan i världen, som förvaltar vargstammen på ett föredömligt sätt, tycker du?
Ja, alltså i Nordamerika finns det definitivt. Men även där har man alltså samma typ av problematik med nedlistning och alltså ta bort listning på federal nivå och så går ner och beslutar man på delstat, får ta beslut på delstatsnivå och så överklagas det och så blir de igen listade så att de inte är jaktbara. Så det är problematiskt överallt. Finland har ju varit väldigt mycket som vi tidigare. Man har haft en omfattande björnjakt, man har haft vargjakt. Men de har haft jättestora problem sista åren, så att det är just princip stopp på vargjakten och mycket, mycket krångligt för jaga björn.
Om vi bara leker med tanken att Naturvårdsverket inte finns med och det inte finns några politiker. Och någon hade frågat dig, hur många vargar ska vi ha i Sverige? Rent hypotetiskt då. Vad tycker du?
Alltså jag tycker ju i grunden inte man ska utrota arter.
Nej.
Vi börjar den ändan. Vilket innebär att vi måste ha en livskraftig vargstam i Sverige. Sen är frågan, vad är då en livskraftig vargstam? Och det nedre intervallet är det som riksdagen beslutade förra gången, 170-270. Det tror jag hade varit ganska okej att leva med. Med en ganska större geografisk spridning. Utifrån den situation som råder idag så tror jag väldigt många skulle tycka det var en enorm framgång om man hamnade där. Sen finns det ju människor som tycker man ska utrota vargen. Även om du frågar mig, så liksom i ett modernt samhälle så är det liksom inte okej.
Nej, det kan jag ju också tycka. Mm. Okej, men du menar att så här, mellan 170 och 270 där någonstans?
Jag skulle, det liksom... skulle man komma tillbaka till det som riksdagen beslutade om, det intervallet, och ligga inom det, så tror jag väldigt många jägare skulle tro att det var en stor framgång.
Ja.
Och i och med att de dessutom får en geografiskt större spridning, så de län som traditionellt har haft väldigt mycket varg skulle innebära en enorm lättnad.
Ja.
Sen är det ju alltid som med varg att eftersom den lever i revir så kommer det alltid orättvist i den bemärkelsen att några får leva med varg och andra slipper.
Mm.
Vår tanke i Jägarförbundet har alltid varit då att samma område ska inte behöva leva med den här problematiken varje år, utan alltså som det efter själv att säga att du har ett revir på en mark i två år, så etableras det nya vargar på en arvställe, och då kan man ta bort det reviret så man får ett rotationssystem så att man fördelar bördan över tid.
Mm. Och det gör man då med hjälp av licensjakt helt enkelt?
Det är då med licensjakt.
Ja. Och hur funkar det med licensjakt? Vem är det som bestämmer var någonstans man får licens och hur mycket som, hur stor kvoten blir och så vidare?
Först är det Naturvårdsverket som efter samråd med länsstyrelsen bestämmer en nivå för numera för varg då på förvaltningsområden. Vi har ju tre förvaltningsområden, norra, mellersta och södra.
Mm.
Hur mycket varg det ska finnas i respektive förvaltningsområde. Har man uppnått det, och det här gäller för de andra arterna på länsvis på samma sätt. Uppnår man de miniminivåerna, då kan Naturvårdsverket delegera till länsstyrelsen att fatta beslut om det här.
Jag vet inte ungefär hur många, var det 50 sist?
Nej. 75.
Ja.
Och då var jag kan säga att de 75...
Varför blev det liksom 75 istället för 60?
För att eftersom den politiska viljan är att vargstammen ska minska, så tog forskarna fram ett speciellt beräkningsunderlag som visade då att om vi skjuter 75 vargar, då kommer stammen att minska något.
Okay.
Så man kan säga att tanken är att då minskar vargstammen successivt över tid. Nu sköts det inte 75 vargar.
Nej.
Det sköts bara 57, och det beror ju på att i vissa revir fanns det inte så många vargar som man hade gissat.
Mm.
För problemet är att länsstyrelsen ska ta sitt beslut i slutet på september, och men man bygger sin kunskap och sina beslut på vad som var i föregående vinter, och det har hänt mycket under sommaren.
Mm.
Så att man tog exempelvis i Gävleborg beslut på 10 vargar i två revir som låg in till varandra, men det fanns inga vargar i dem. Vilket blev så kallade luftvargar.
Mm.
Nu jagade man det hela jakttiden, så det sköts ändå 3. Men jag tror inte det var någon som tillhörde reviret.
Okay.
Och vi jagar ju då i revir.
Så kallade stänkdjur.
Ja, om du pratar i vanliga jakttiden, så pratar man om stänkdjur. Okay. Ungefär så.
Ja. Okej, okay. Och inventeringen då, om vi pratar lite om den. Där beror väl också på hur mycket... Man inventerar väl spillning, och det är väl enklare i snö, då kan jag tänka mig.
Ja, och mycket av den, vad säger, de inventeringskriterier som man har idag för att fastställa antalet bygger på att man har snö. Sen samlar man då på snö, spillning från när det gäller varg. Och via DNA så får man vilka individer det är. Och sen, i och med att man följer på snö, så ser man att det här är ett revirmärkande par. Då vet man vilka de är, och sen vet man då att man hittar spillningar från dem, liksom att det är deras valpar.
Och vilka är det som jobbar med detta?
Och det är länsstyrelsepersonal som gör det. Sen har det varit vissa år där även vi jägare har med sina storskaliga insamlingar där vi har bidragit till att samla spillningar vi också.
Och där antar jag kommer bli ett problem i södra Sverige då, i och med att det inte finns mycket snö.
Och så därför håller Naturvårdsverket som bäst på med en utredning, och den lär komma i närtid. För att titta om man eventuellt ska gå över till till DNA-inventering helt och hållet. För vi ser bara i södra Värmland att det är väldigt få dagar med bra spårningsförhållanden. Och då gör man som man inventerar björn, att man samlar mycket spillning.
Mm.
Min gissning är att det kommer att gå mer och mer mot det.
Ja, men fan vad intressant. Och sen då, när då beslutet är taget och det blir 75 vargar, eller det kanske blir 50 eller 100 något år och så vidare. När man då ska jaga varg på licens, hur gör man det? Där finns ju massa olika sätt att jaga med hund och spårning och lapptyg och lock och så vidare.
Jajamän.
Vad är det vanligaste sättet?
Går vi tillbaka när vi började 2010 när vi hade första licensjakten, så var det inget tvekan om att det var spårning. Någon gick på spåret och tryckte vargarna framåt.
Mm.
Och så ställde man passkyttar som vilken annan jakt som helst.
Mm.
Över tid hade det gått mer och mer mot att vi använde hundar.
Mm. Vilka typer av hundar?
Det är drivande hundar. Det finns våra traditionella stövarraser, det finns American Foxhound, det finns plottar. Mm. Och det finns många duktiga hundar idag. Jag har jagat med riktigt duktiga hundar, man blir förvånad.
Hur reagerar vargen när hundarna kommer?
Ja, och det är det som är så speciellt. Så man kanske inte, när vi 2010 hörde talas om att man i Finland jagade varg med hund, så blev man så här, va? Mm. De dödar ju hundar.
Ja.
Men trixet är helt enkelt att man går på spåren med hunden i band.
Okej.
Okay. Ska helst vara en ensam varg. Man stöter den ur daglägen så den vet om att nu är den förföljd. Och ja, då först släpper man på 2 till max 3 hundar.
Är det en regel? Eller?
Max 3 är regeln.
Okay.
Men så vill man också inte ha ensam hund.
Vem har satt den regeln?
Det är Naturvårdsverket som har satt den regeln. Okay. Och det gäller vid all rovdjursjakt att man inte får använda. Men det var 2 hundar till och med på lodjur. Man får inte heller byta hundar under dagen på samma drevdjur. Det är en djurskyddsfråga helt enkelt. Att man kan inte släppa 2 hundar som jagar vargen eller lodjuret i 3 timmar. Så är hundarna slut, ja, då skiftar man och släpper på 2 friska hundar på samma lodjur.
Klart.
Så det är grundtanken. Så det, jag tycker det är helt relevant.
Ja, är
och vi ska inte jaga på ett sånt sätt så att hundarna blir det som dödar och skadar djuren.
Okej, okay, men då släpper man 2 max 3 hundar.
Ja.
Och då löper vargen helt enkelt. Och så jobbar man med passkyttar.
Ja. Och det som är speciellt då är att man kan släppa 2 smålandsstövare som kanske väger 15-20 kilo.
Mm.
Så kommer en kapp en stor alfahane som väger 50 kilo.
Mm.
Och de viker ner sig. Så står det 2 smålandsstövare och skäller ståndskall på en 50 kilos alfahane. Han har tappat självförtroendet.
Okay.
Och är plötsligt från att vara jägaren till blivit en jagare.
Och hur ofta, för det måste ju hända olika ändå.
Förvånansvärt sällan. Det är, jag känner till ett fall där en hund har blivit dödad. Sen är det några som har blivit nafsade. Förvånansvärt väl går det, så att säga.
Och vad är statistiken på döda och skadade hundar av varg? För övrigt, liksom, när man
det
jagar
är någonting
varg.
Också intressant för att runt 2010 det var det som mest dödades 50 hundar om året i Sverige. Av varg.
Och hur många vargar fanns då?
200 lite drygt.
Ja.
Nu har stammen fördubblats men skadorna har halverats.
Okej.
Okay. Och då undrar man, hur kommer sig detta? Och det finns ju säkert flera förklaringar. En är givetvis att många har slutat jaga med drivande hund.
Mm.
Taxa, drevrar, stövare har försvunnit helt enkelt för att man har varg på marken. Och så att det är färre hundtimmar i skogen, därför blir det färre dödare. Men sen har jag börjat fundera på, eftersom vi började jaga varg 2010. Och vargen är ju socialt djur, lever i grupp, lär av varandra. Allt eftersom vi jagar mer och mer med hund så är det allt fler vargar som lär sig att det med människor och hundar, det är inget bra alltså. Så jag tror att det bästa sättet egentligen om man ska komma till rätta med den problematiken, det var att ha en bred jakt med hundjakt på varg.
Mm.
På så sätt få vargen att undvika att ta hundar.
Om man nu släpper sin hund och att man... För det finns ju de som fortfarande släpper i varje revir.
Amen.
Och då finns det ju olika sätt man kan försöka skydda hunden på. Vad är statistiken på det? Fungerar det?
Man vet inte. Det enkla svaret är vi vet inte alls om skyddsvästarna har någon effekt.
Nej.
Psykologiskt har det kanske en sådan effekt att man tror att man skyddar. Och det finns hundar som har klarat sig, som har haft västar på sig. Det finns också sådana som har blivit dödade. Man kan säga att en av de viktigaste idag är väl kanske det faktum att vi har hundpejlar.
Mm.
Så att vi kan få in våra hundar mycket snabbare.
Mm.
Vi vet var de är, de blir inte kvar i skogen. Tyvärr är det ju så att det har ju förändrat, som jag själv har jämt hund. Det har ju förändrat jakten mycket på så sätt att man släpper sin hund. Går den ut i marken så tar man bilen och försöker genomskjuta den och så kopplar den så fort som möjligt. För att man vill inte ha den springande när man inte är i närheten. Och det är ju lite trist del av det hela.
Mm.
Men det är ju ett sätt att skydda hunden. Och så givetvis om det är snö så kan du spåra av i förväg.
Har ni revir där du jagar?
Japp, jag har 2 revir som berör min jaktmark.
Okay.
Nu jagade vi varje det ena så att vi sköt 6 vargar i ena reviret när alfaparet blev kvar.
Och då var det bara valpar ni sköt?
Nej, vi sköt faktiskt bara en valp. Resten var faktiskt fjolingar.
Alltså de hängde kvar då?
Det var många som var kvar, ja.
Vad är det som gör att de är kvar ibland? Är det för att de inte har tillgång till eget revir nära? Eller är det...
Man vet väl egentligen inte riktigt varför. I det här fallet kan jag tänka mig att det alfaparet, de är ganska gamla.
Mm.
Så att de kan mycket väl tänka sig att de har tankat att de skulle ta över reviret så småningom. För det var ju välvuxna vi sköt på min egen jaktmarken.
Vad väger en fullvuxen hane?
Ja, de ligger mellan 45 och 55 i Sverige. Ja,
för i andra länder så är man har ju satt sådana här sjukt stora vargar.
Ja, det finns ju Nordamerika exempel.
Game of Thrones,
ja.
Jag vet inte om de är.
Nej, jag tror inte de är. De är kanske inte riktigt så stora som de är. Men längre söderut du kommer, desto mindre. Kommer ner i Italien så de kanske de väger 30-35 istället.
Ja, okay.
I Alaska sägs det att det går vargar på 70 kilo. Jag vet inte vad som är sant.
Folk som jagar varg, jag har ju själv inte gjort det. Vi ska gå tillbaka till att prata om andra jaktformer än just hundjakt och spårningsjakt. Men om vi bara hoppar in lite på, låt oss kalla det aktivistspåret.
Mm.
Om man jagar varg på licens med all rätt, är folk fortfarande väldigt försiktiga med att prata om det för att...
Det är man. Och... Tyvärr har det varit så att det har varit aktivister. Nu har det inte varit i alla revir. Men i några revir inom åren har det varit väldigt bråkigt.
Mm.
Västmanland 2015 exempelvis, då urartade det fullständigt till fysisk handgemäng.
Mm.
Och det man kan säga om aktivisterna, de är ju duktiga med det de vill uträtta.
Mm.
Det vill säga provocera.
Mm.
Får de bara hållas tillräckligt länge så kommer de att till slut provocera någon som tappar humöret och så är allting igång. Och det lyckades de ju väldigt bra 2015 med att få den bild de ville ha. Den sitter en stor 110 kilos kar på en späd liten 15-årig tjej.
Mm. Tillbaka till att jaga varg. Hundjakt har vi pratat om. Lapptyg är ju en annan form.
Ja.
Hur funkar det?
Det är ju egentligen så att du vet att vargarna är ett begränsat område.
Mm.
Och då drar du helt enkelt ett snöre med små lappar på i knähöjd.
Mm.
Det kan ju handla om mil du drar.
Ja.
Och det som är konstigt med vargar är återigen det här med att de är så försiktiga så att de är obenägna att kliva över det här.
Ja, okay.
Det är någonting nytt, det är någonting som fladdrar. Ofta sprayar man dem med några parfymer eller sånt här, ja, så att de reagerar på det också. Så man kan ju hålla vargar inne på 10-20 hektar, kanske mer än så,
mm,
i flera dagar. Mm. De går inte, kliver inte över ett snöre. Mycket märkligt.
Sätter man ut passkyttar runt eller sen går man in något? Eller?
Nej, och då kan man ju vara så att dag ett så har man konstaterat vargarna vid lunchtid. Och så sätter man lapptyg resten av dagen. Mm. Man jagar överhuvudtaget inte den dagen, mm, utan man jagar dagen efter. Och sen går man in med folk och så står man runt den här ringen.
Mm.
Och får vargarna i rörelse.
Mm.
Då vill man ju helst inte ha så mycket fart på dem som går i full fart. För då riskerar de att spränga sig igenom så att säga. Och då har de ju ofta på natten lärt sig vad lapptyget är och inte vågat gå igenom.
Mm.
Vilket gör att då kan man skjuta alla vargar in den här ringen.
Mm. Brukar man lyckas med det?
Jag har själv faktiskt inte varit med där man har lyckats stänga in. Jag var med för 2 år sedan där vi lappade in en varg.
Mm.
Men den blev skjuten direkt så jag vet inte vilken effekt den skulle ha haft egentligen. Det är mycket jobb, men de som har testat det tycker att det funkar väldigt bra.
På många andra hunddjur så kan du locka. Alltså du kan locka coyotes och du kan locka räv och så vidare. Hur lockar man varg? Och gör man det?
Ja, det gör man. Och det är någonting som vi har diskuterat för att nu när de sprider sig söderut så har man kanske inte snö. När vi har pratat nu hittills så har vi pratat om lapptyg och så vidare där man har snö. Men då är frågan, hur gör man när man har barmark bara?
Mm.
Tittar man på andra länder i Europa så jagar man ju tidigare på hösten så att man skjuter vargar i samband med rådjurspyrsch eller vad som helst. Det tror jag inte kommer att hända i närtid i varje fall i Sverige. Utan vi kommer att ha vår jakttid i januari, februari under överskådlig tid. Vilket innebär att om vi inte har då snö så måste vi ha en alternativ. Och då är lock någonting som man är värt att prova. Då kanske du får en kameraops och sen kan du åka dit och veta att då är det vargen i närheten. Och så locka med harskrikspipa som om du rockar räv eller med vargyl.
Mm.
Och jag vet ju att det skjuts några vargar på skyddsjakt på det sättet.
De flesta jag pratar med som har jagat länge, förr eller senare så blir de helt bitna av rävlock. Det är liksom den jaktformen som de fastnar vid.
Mm.
Det är då de oftast fortfarande får puls. Sådär.
Jag delar den uppfattningen. Jag tycker det är fascinerande. Ja. Plötsligt står räven där bara.
Exakt.
Där.
Ja. Och då kan jag tänka mig pulsen om man lockar varg.
Mm. Jag har lockat in lodjur.
Hur gör man det?
På samma sätt.
Det, är
jag, det var en ren slump. Jag var ute och lockade räv.
Okay.
Och så kom lodjur istället. Så att,
tydligt eller var skymtade?
Ja, nej, den kom rätt över en åker rakt på
mig. Är det sant?
Jajamän.
Åh, fy fan, vilken häftig upplevelse.
Ja, alltså. Det var ju häftigt.
Ja.
Jag hade den på 20 meter.
Är det sant?
Ja.
Det är inte många som har haft.
Nej, men det har skjutits. Jag vet om de som har skjutit.
Men det var ingen lojakt då?
Nej, det var ingen lojakt. Nej, det var ingen lojakt.
Men vad fint att få se dem.
Jajamän. Ja. Så att, och jag har lockat varje också. jag visste inte då att jag hade lockat in en varg.
Mm-hmm.
Eller till och med två. Det var i samband med vargjakten. Så fick jag pass mitt inne i såten på en liten tjärn.
Okay.
Så jag satte mig i kanten på ena sidan tjärnen, för den var liksom 100 meter över kanske. Mm. Och lockade med harskridspipan. Mm. Och jag hade väl lockat kanske i 20 minuter och sånt där.
Mm.
Efter en halvtimme så kommer de som spårade vargarna och gick på spåret. Och de kommer och går ända fram till strandkanten där jag sitter. Så vargarna har ju tittat på mig. Men jag såg att de stod i sån här skvattram eller Porsche i kanten på den här kärnan.
Så de var 100 meter från
dem? De var 100 meter, men jag såg dem aldrig.
Nej.
Men, så att de kom uppenbarligen på locket.
Det där har jag varit med om, inte med varg utan med vildsvin. Jag har suttit i en åkerkant och spanat ut över vetet. Och sen så dagen efter så såg vi bakom mig, så hade de varit ungefär 10 meter från mig och käkat. Jag hörde ju dem, men ändå. Ja. Hur många vargar tror man per år fälls utanför licensjakt?
Illegalt.
Ja.
Forskarna har gjort beräkningar på att det handlar om 70-80 vargar om året.
Nystas det fram ibland?
Det finns ju några fall där man har blivit misstänkt.
Ja.
Men det är ytterst få som åker fast.
Hur många paragraf 28 fall är det per år?
Max 5. Det brukar vara mellan 1 och 5 per år.
Okay.
Så det, när man införde paragraf 28 som gav rätt att skjuta en angripande varg, så sa ju naturvårdsorganisationen att det här skulle bli förödande vargstam, man ska skjuta bort alla vargar. Mm. Så har det ju inte blivit, men det har varit otroligt viktigt för acceptansen, toleransen kanske ska säga, för vargen. Att man åtminstone har möjligheten.
Mm. Mänskliga attacker. Alltså i Sverige har vi väl ingen dokumentation på någon som har blivit dödad av varg?
Ja, det var det så kallade Gysingevargen på 1800-talet. Det var en uppfödd varg som dödade några barn. Men annars finns det inga sådana fall.
Nej.
Det finns i Nordamerika ett par fall de senaste 30 åren. Jag var på en varg som sagt på vargkonferens här förra veckan. Där i Indien, där kan det handlar om varg. Det kan det tas 50-100 barn om året.
Finns det mycket varg i Indien alltså?
3000 vargar räknade med att det fanns i Indien. Men de har ju tigrar också. Så att det,
ja, exakt.
Men det är samma sak där som det. De dödar en massa människor, men det såt. Det skulle ju aldrig funka i Sverige.
Nej, det är väl
samtidigt
ganska
jag säger det, ska jag säga att i Rumänien har man stoppat björnjakten. Man har 5000 björnar.
Mm. Här, har man stoppat björnjakten i Rumänien?
Man har stoppat björnjakten i Rumänien. Och det är ju ett arv efter Ceausescu. 17 personer dödades förra året.
Är det sant?
Och,
men varför stoppar man björnjakten?
För att man tyckte att man hade för dålig inventeringsdata.
Okay.
Och problemet, det som uppstår då, nu hamnar vi lite utanför Sverige, men att där har ju människor levt på troféjakt, man har fodrat, det är därför man har så mycket björn, man fodrar björn.
Ja.
Jaktturister som kommer dit och betalar dyra pengar. Nu när man stoppar jakten så finns det ju inga inkomster längre, nej, vilket innebär att då har man inte råd att utfodra dem heller och inte inventera heller, men framförallt så innebär ju det att de björnar som tidigare fick mat på foderplatserna och mycket mat, de är nu i soptunnorna i byarna och så dödas de människor. Men trots att 17 personer har dödats i Rumänien så har man inte en jakt på björn.
Det här avsnittet är även sponsrat utav Tracker och WeHunt. Och nu är jag ute på en åker nere på Österlen. Och bredvid mig så står min vän Juckan. Och då är det så att för några veckor sedan så skaffade du en Tracker.
Mm, gjorde jag.
En G10i.
Mm.
Och jag vet att du är så pass nöjd att du faktiskt precis har beställt en till.
Ja, det blev ju så.
Berätta, vad är det du gillar med den?
Alltså, för det första är ju kontakten betydligt bättre än det jag har haft på de tidigare enheterna. Mm. Alltså jag tappar inte dem. Mm. Och det är ju för mig väldigt viktigt att veta vad hundarna är, ha koll på dem. Så det funkar väldigt bra, måste jag säga.
Mm. Och du har två bordeterrier.
Yes.
En som heter Abba.
Yeah.
Som ju är fantastisk alltså. Hon är 6 år och jävligt skarp alltså.
Ja, hon är rätt tuff.
Och så som hon är, för hon är ju rätt... Alltså hon är ju inte rädd av sig när det kommer till vildsvin.
Nej, hon hänger gärna på dem.
Ja.
Då är det ju extra skönt att ha koll på dem. Det kan ju lätt gå liksom en kilometer och en och en halv iväg. Mm. Och då vill man ju veta vad som händer.
Mm.
Ha koll helt enkelt.
Ja. Och Mini är ju Mini är ju din andra bordet här.
Mm.
Och det är första året du jagar med henne.
Ja, precis. Det är första säsongen nu.
Men det är väl också så att de passar väldigt bra för att de är ganska små.
Mm.
Om man jämför med mycket annat marknad.
Det är så. De, gärna, som sagt, än så länge är jag väldigt nöjd.
Mm. Kul. Mm. Jag återkommer och kollar läget om ett tag igen, tänker jag.
Gör det.
Mm. Grymt. Mm. Fortsätt lycka till nu.
Tack.
Jag tänker också att vi kan prata lite grann om dig och din jakt.
Mm.
Du har jagat sedan du var liten.
Mm.
Du berättade att du gick, du utbildade dig 85 på Östermalm.
Yeah.
På vilket sätt jagar du idag? Hur mycket hinner du jaga?
Jag jagar fortfarande ganska mycket, men alltså det är klart att när jag var som värst så jagade jag 200 dagar om året. Då kanske det var viktigare att komma till skott än vad det är idag.
Mm.
Idag är det mycket att vara i skogen. Jag har en egen jaktmark som jag har haft i 35 år.
Hur stor är den?
Jag har 900 hektar.
Okay. Ja.
Och sen har jag dessutom tillsammans med några kompisar ytterligare en mark på 900 hektar.
Vad har du på marken?
Jag har älg, ganska bra med älg.
Mm.
Hyfsat med rådjur. Sista åren har jag haft en hel del vildsvin.
Mm.
Någon enstaka kron. Mm. Jag har inte skjutit kron på marken ännu.
Okej, okay, så ni har älg, kron, rå, lite vildsvin.
Mm.
Har ni dov där uppe?
Nej, jag har ingen dov på marken. Men jag har bäver. Jag har inte skjutit en bäver på 25 år själv. Men jag har några kompisar som kommer upp och jagar bäver varje år.
Varför gör du inte det?
Jag har tröttnat.
Ah, okej, okay, jag tycker det är något av det mysigaste som finns. Alltså.
Nej, jag vet inte varför. Jag skjuter så mycket bäver när jag var yngre så att det räcker.
Just bäver tycker jag, dels att det är så här vår och det är en kväll och det är liksom ganska gött väder och så. Men sen så tycker jag att det finns, jag är ingen drevjaktskille, jag tycker inte det är superkul, utan jag tycker väldigt mycket om att pyrsa. Men just det här med att vaka, det finns något vackert i det. Senast jag jagade bäver så var jag uppe och träffade Carl Kvaldén.
Mm.
I Värmland, jag åkte upp med min son och så sitter vi på en stor mosse liksom. Det är ett träsk och det är liksom det är små vattenförgreningar överallt liksom, och det fanns mycket bäver. Vi såg ingen bäver dock. Carl såg, men vi såg dem aldrig. Men när man står still i skogen så många timmar så blir man ju liksom ett med naturen på något sätt. Och på 60 meter så kliver det ut en kviga som drack i vattnet och sådär. Alltså det finns något jävligt vackert i det där.
Men att jag inte skjuter bäver betyder ju inte att jag är ute.
Nej, det är klart. Men kan du sitta still i 3 timmar utan
att bössa? Nej, nu är jag ganska rastlös av mig så jag rör mig. Jag gillar ju fota också då.
Ja.
Och jag tror att huvudanledningen till att jag inte jagar bäver längre, jag har tillräckligt mycket skinn. Och det känns lite grann som, vad ska jag göra med alla dessa skinn? Och att skjuta en bäver, och bäverkött är jag inte jätteförtjust i.
Nej.
Så varför ska jag skjuta ihjäl dem när jag inte har någon nytta av dem?
Nej. Och du har inga platser där kompis. De gör liksom fördämningar och sen skada och så? Eller?
Ja, jag har faktiskt i år det. Så att därför mina kompisar när vi är uppe så fick de vara där och jaga och försöka hjälpa till det mot grannmarken så att de vill ha bort dem. Så att du kan hellre låta mina kompisar
skjuta dem. Och det finns ju många, jag har ju vänner, jag jagar mycket i Skåne och jag har ju många vänner där som deras dröm är att få jaga bäver för att det inte finns där nere. Liksom.
Ja, men
vet du varför det inte finns förresten?
Nej, men de har inte spridit sig dit än så länge bara. Och Skåne är ju inte speciellt lämpligt att ha som är väldigt flakt land.
Okay.
Får du bäver där så kommer de att dämma om enorma områden när man närmar sina dammar. Men alltså, tycker du, om du inte har provat det, så det som är det finaste sättet att jaga bäver, det är ju från kanot.
Ja, jag har gjort
för
det.
Då flyter du verkligen liksom med strömmen och långsamt, och bävrarna är ju inte rädda för kanoten. Så det tyckte jag var väldigt roligt. När
jag har gjort det en gång. Det var en av de vackraste kvällarna någonsin. Mm. Det var i Dalsland. Det var en jävla vacker kväll. Jag såg inte en bäver, men det var fortfarande en magisk jaktupplevelse. Så är det ganska ofta, tycker jag. Några av de finaste jaktupplevelserna, då har man inte fällt något djur. Och ibland kan man inte ha sett något.
Och så är det för mig också. Jag brukar berätta, men jag kommer än ihåg, jag tror inte det var mer än 20, lite drygt 20 år. En dag, jag sköt ingenting, men började med att jag hade jagade älg. Satt vid en rotvälta och så kommer en räv.
Mm.
Och så satt jag bakom och så var det en hål i rotvältan. Så räven stoppar in huvud i rotvältan. Jag stod och mötte de här gröna ögonen. Och den paniken när den ser mig sitta en meter bort. Sen sprang den iväg och strax efter tog hunden upp, ko och kalv och en tjur. Genade över hygget, kommer ner på en väg, så jag flyttade mig ner på vägen. Stod i ett djupt dike.
Mm.
Kon och kalv, jag skulle skjuta kalv då.
Mm.
Men kon och kalven hade vikit av, men tjuren kommer och hoppar upp på vägen och ställer sig. Jag står och tittar upp på den, jag står i diket. Och den står liksom på 3 meter och tittar ner på mig. Och så bara springer den, sprutar den. Vi bytte såt. Och nästa pass så kommer en hare och sätter sig 2 meter framför fötterna på mig. Och det är alltså, jag sköt ingenting den dagen, men jag fortfarande kommer ihåg just den dagen. Och det är ju, herregud, det är ju snart 40 år sedan.
Alltså när man inte jagar och är i skogen, jag är i skogen jättemycket utan bössa, så med familjen och så. Och det är klart att man kan se vilt, men man låter och man luktar och man, man liksom sådär. Så du får en helt annan upplevelse när du jagar för att du försöker vara tyst.
Jag delar absolut den uppfattningen. Ja. Och det är den där så här, känslan som är så svår att förmedla till de som inte jagar. Ja. Det blir så otroligt mycket fokus när du ska förklara på själva skottet, själva dödandet. Medan jakten är så mycket mer. Det är egentligen, skottet är ju bara slutet på jakten.
Ja, ja, det är ju liksom en väldigt liten del.
Jag kan ju tycka ibland när man tittar på jaktfilmer, det finns ju många, och det är ju väldigt populärt att göra jaktfilmer idag. Mm. Och det förmedlar liksom inte den känslan, det blir för mycket. Pang, 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 pang.
Men då får du titta på mina jaktfilmer, för de innehåller inget pang, pang överhuvudtaget. Jag förmedla den andra känslan, så panget är inte
det viktiga. Ja, det måste jag titta på
liksom. Da Silva Hunting på YouTube.
Ja, jag ska göra det.
Och sen har du varit i Alaska.
Ja.
På Alaska skulle jag gärna vilja åka till.
Och det är häftigt.
Men du jagade inte där, va?
Nej, jag var inte. Jag sköt faktiskt ett par sådana här kragjärpar. Spruce grouse, som de heter på engelska. Mm. Men jag var där egentligen med anledning av att jag hade fått väldigt mycket övertid i jobbet. Jag jobbade i rovdjursutredningen då. Och istället för att min arbetsgivare skulle betala en massa lön till mig, så frågade man om jag ville göra en studieresa. Mm. Och så hade jag sett en tur att jag en amerikan som bodde i Norge, som jag lärt känna, fick jobb på Fish and Game i Alaska.
Okay.
Så jag frågade om jag kunde komma över, så jag var där 2 veckor. Mm. Och hade förmånen att följa med ut på deras flygturer med sån här Supercub-flygplan och flyga. Så jag flög väl i 8 timmar Supercub och tittade på Alaska. Och det var en upplevelse att uppleva orörd natur på ett sånt som man flyger timme efter timme efter timme i områden som man upplever som att det inte människa har satt sin fot. Nej.
På vilken höjd? Flögning.
Vi flög så lågt, jag fotograferade ju älgar, så vi låg bara liksom strax över trädtopparna och letade älgar. Om du någon gång åker till Alaska.
Kommenterar de på det sättet?
Nej, utan det var mest för att jag var bussig mot mig. Så att man skulle flyga över egentligen till ett område där man hade sända för sig älgar för att titta på predation. Det var det som var målsättningen, att flyga över dit. Men han la nog ett par timmar extra på mig bara för att flyga runt och titta på älgar. Så jag såg väl 30 björnar, jag vet inte hur många sådana stora guld, som vi skulle kalla guldtjurar, jag såg. Sen efter jag hade flugit då, så var jag med på en sån här så kallad check station. Mm. Där man jägarna som kommer in ut i området måste rapportera vad de har sett eller vad de har skjutit. Det var ganska tråkigt att sitta där och vänta på att det skulle komma jägare förbi och att de skulle kolla deras troféer. Men då gick jag ut i skogen som en naiv svensk från skandinavisk natur med snälla rovdjur och snälla älgar. Så de skickade med mig en 44 Magnum. Mm. Och alla som har sett mig vet att jag har armar som en spaghetti. Så jag stod med den här 44 Magnum och undrade vad ska jag göra med denna till. Så jag bestämde mig, jag trycker inte av i alla fall för de biter i mig. Sen gav jag mig ut och så började jag locka på älg. Och jag lockade in på 2 dagar, så lockade jag in 13 älgar, varav en riktigt, riktigt stor, riktigt, riktigt stor tjur.
Men då var du långt ut i
det mitt i interior Alaska.
Helt själv?
Ja.
Med en Magnum?
Med en 44 Magnum. Ja, det var spännande när man kom. Det var väldigt tätt vegetation, med sådana här gamla korvsjöar när älvarna hade slingrat fram tidigare, så man kunde ta sig fram då. Men bakom varje krök var det ju lite nervöst att titta, för det var mycket björnskit och mycket björnspår och så då. Och de där nordamerikanska, de är ju inte lika snälla som våra. Och det märkte man ju på älgarna också, liksom, jättekonstigt när jag lockade in de älgarna. Så en svensk älg, jag hade ju kameran med mig då. Mm. Man väntar sig att man får en bild och sen kastar de iväg. Ja. Men de här, jag gick bland annat med en 16-taggare, en lite mindre tjur då. Ja. Jag gick med honom i en halvtimme. När jag gick närmare 25 meter, då la han öronen bakåt.
Varför är det så då? De kan inte vara vana.
De är inte vana med folk.
Alltså det är så
ovana med folk, så de bryr sig inte. Som ett exempel så sa de att 5% av födda älgkalvar når 2 års ålder. Det är så mycket varg, brurbjörn och svartbjörn.
Det är ju inte klokt. 5%?
5% når 2 års ålder. Och när du säger det ska jag säga att i Gävleborg idag ligger vi nog ganska nära det. Jag trodde inte vi skulle hamna där. Det var 2008, jag var Alaska.
Men vad sa du nu? Det här är ju jätteintressant. I Gävleborg?
Ja, där man har stark björnstam och varg.
Ja.
Där är det nästan lika stor predation. Man hade i det här brandområdet i Gävleborg, nu kommer jag inte ihåg exakta siffran, men om man satte, man märkte ett antal älgkor, så gick man in då efter kalvningen och tittade på hur många kalvar de hade 24 kalvar. Mm. I augusti var det två som led.
Hur stor del av dem i varje, hur stor del är björn?
Nu, det är nog väldigt mycket björn där i,
men hur
i de
mycket, alltså en björn, vad jagar de?
Alltså när de kommer ut ur idet, då går de, då finns det ju inga bär.
Nej.
Så då går de ofta på älgar, renkalvar och så vidare.
För jag trodde de mest käkar
nej. Bär. Det, alltså, det finns, alltså nu kommer jag inte ihåg i huvudet, alltså, det finns ju studier på hur mycket de slår. Det är otroligt mycket vad björnarna kan slå i, både i ren och i älg. Så att vi närmar oss Alaska-situationen redan i delar av Sverige.
Det är ju tänkvärt.
Sen måste jag berätta, som jag avslutade när jag hade börjat locka, jag sa att jag hade den här 16-taggaren. Jag lockade in honom dag två då, när jag samtidigt som jag kände, fick in den riktigt stora tjuren. Mm. Och glömde bort den här lite mindre tjuren, för de var ute samtidigt.
Den lilla 16-taggaren.
Ja, den lilla 16, ja, den mindre tjuren. Mm. Så jag fotade säkert en halvtimme, för han var ju den här stora, var ju bara 10-12 meter från mig. Men jag glömde bort, tänkte inte på den mindre tjuren.
Nej.
Och rätt var det är så bara blåser det tillbaka och ryggen på mig. Wah!
Är det sant?
Då stod han till. Alltså jag blev så rädd. Då blåste han ur lungorna allt vad han orkade. Han stod precis bakom ryggen på mig.
Åh fy fan. Jag är ju en av de där som är skraj när jag jagar. Okay. Alltså björn skulle jag inte jaga. Okay. Jag tycker det är för läbbigt. Och när jag var i Namibia, och då var jag ju konstant rädd för leopard. Och de bara, här är ett jättefärskt spår. Man bara, vad fan? Vi kan ju inte gå i den riktningen, och då får vi gå åt andra hållet, tycker jag.
Ja.
Så jag tycker det är lite läbbigt. Har du varit runt i världen mycket och jagat?
Inte jättemycket. Jag har varit i Europa, Portugal, Tyskland, Norge, Finland och så vidare.
Portugal har inte hört så många som har varit i. Vad jagar du där?
Jag var bjuden på Monteria via jobbet.
I Portugal?
I Portugal.
Ah, ja, det trodde jag bara hade i Spanien.
Ja, men de var det Monteria. Ja.
Jag är ju halvportugis.
Okej. Mm. Och jag kan säga så här att, jag hoppas att portugiserna inte hör mig.
Nej.
Det var en mycket märklig upplevelse. Första dagen så började vi med att vi samlades och så dracks det vin och ostar och korvar till lunch. Och sen var det långa tal. Och sen var vi 100 man som skulle ställas ut på 400 hektar. Mm. Och så släppte de 200 hundar. Och på paraden på kväll låg det ett vildsvin som hundarna hade tagit. Dag två så drog man ner på antalet portugiser till 50. Och så var det 50 portugiser och två svenskar. Så ökar man på med ytterligare 50 hundar. Så man släppte 250 hundar. Och paraden på kvällen låg det tre vildsvin skjutna med 60 välriktade skott. Så att, det var en märklig upplevelse.
Ja, men jag har ju hört liknande. Jag har ju hört om bra monteria-upplevelser och lite sämre. Och där är ju, det här är ju en av de lite sämre. Då. Utifrån ett jaktligt perspektiv, men också utifrån något form av etiskt perspektiv. Alltså det är ju... Jag tycker det där är svårt alltså. Och jag är inte sugen på det där alltså.
Nej, och det intressanta är att...
Men jag ska inte snacka ner egentligen monteriakt, för jag har ingen erfarenhet av det. Nej. Utan jag hör bara.
Och det var kanske inte det heller som var min viktigaste lärdom, att det var en dålig jakt. Utan vi har ju en diskussion, inte minst i den här vargfrågan, om att man ofta säger att Sverige är det enda land i världen som har lösensjakt.
Mm.
Det som skiljer Sverige och de nordiska länderna är att vi jagar med ensamarbetande hundar som arbetar långt från föraren.
Mm.
Och det är klart att i ett område på en sån här monteria gör sig vargar icke besvär när det är 250 hundar som kommer.
Nej.
Då blir ju vargen dödad om den ger sig in i det hundslagsmålet. Ja. Och det beror ju på att vi i Sverige har avlat fram hundar som anpassar för det de jagar.
Mm.
Och det är ur djurskyddssynpunkt.
Mm.
Vi vill inte ha hundar som biter i viltet.
Nej.
Det vet jag att vi mycket den här diskussionen kring vildsvinsjakten, att vi har allt för skarpa hundar. Vi försöker avla bort det nu. Där nere när jag frågade i Portugal då, varför de hade de här stora. Mm. Ja, de är så bra för de biter sig fast i vildsvinen.
Mm.
Och det är också det är tillbaka till det här med politiken. Vad är vår roll i Jägarförbundet? Jag träffar ju en italienare ofta i de här EU-kommissionen. Och när man tittar på rubrikerna från Italien då, 35 jägare skjutna på första 4 månader på jakten.
Mm.
Om det är bilden han har hur jakt bedrivs och motsvarande hundanvändningen. Mm. Så det är klart att det är väldigt svårt att förklara för honom vad en svensk älgjakt är.
Exakt.
Så det är liksom vår roll egentligen, att försöka få dem att förstå.
Mm. Hur många av er på förbundet jobbar med att förändra bilden av svensk jakt?
Ja, så jag skulle säga, vi har ju en person som jobbar i Bryssel halvtid åt Jägarförbundet. Vi är nog ett tiotal som med någorlunda regelmässighet åker ner, både förtroendevalda och tjänstemän. Mm. Och det är ju det viktigaste, det är ju vår samarbetsorganisation FACE då. Europeiska jägarorganisationer, samarbetsorganisation med 7 miljoner medlemmar. Så det är ju det viktigaste instrumentet att vi är...
Som medlem i Svenska Jägareförbundet, är man direkt medlem i FACE då?
Ja, man blir ju inte medlem, men Jägareförbundet är ju medlem i FACE. Så indirekt är man ju där på det sättet.
Vi räknas in i de här sju...
7 miljoner.
Så jag är med i FACE.
Det kan man säga. Kan man säga. Mm.
Om du får slå ett slag för Svenska Jägareförbundet. Det finns ju många jägare som lyssnar på detta som faktiskt inte är med i Svenska Jägareförbundet, eller? Inte ja. Många, men det finns några.
Ja, man önskar ju att alla vore med.
Och varför ska man vara det?
Alltså, det finns ju inga organisationer som jobbar så aktivt på den nivån för jaktens långsiktiga bevarande. Och påverka inte minst i Bryssel. Och tyvärr är det ju så att mycket av de här frågorna idag handlar ju om Bryssel. Mm. Och som vi kan tycka, vi rår väldigt lite över själva. Då gäller det att vara med tidigt i processen. Vi ska komma ihåg att vi idag är en del av Europa där jakten inte alls har samma anseende som det har i Sverige. Mm. Vi är unika på många sätt i Sverige genom att vi har så otroligt högt acceptans för jakt.
Hur många medlemmar har ni nu?
Ungefär 160 000.
Och vad säger man att det finns 300 000 jägare?
300 000 jägare ungefär, så vi har ju lite drygt 50%, 55% och sånt där.
Men det är väl det är ganska många av de här 300 som inte är aktiva överhuvudtaget, antar jag.
Så är det säkert, och det är lite svårt. Sen finns det de som säger att det finns ännu fler som deltar i jakt under året. Så att man önskar ju att det är ännu fler medlemmar, för det är ju bara att konstatera att ju fler medlemmar är, desto starkare blir vi.
Om man inte jagar själv? Mm. Och lyssna på den här podden, vilket många faktiskt som lyssnar är, alltså icke-jägare. Tycker du att de ska bli medlemmar?
Ja, det tycker jag, för att förutom att vi står upp för själva jakten, så tror jag snart tyvärr då att vi är de enda som står upp för viltet. För mig, jag brinner ju minst lika mycket för viltet och att de mår bra. Jag jobbar ju alltså, lägger otroligt mycket av min privata tid på älgförvaltningsfrågor. Inventerar älgar, följer älgar, enskilda älgar. Jag har följt en vit tjur nu i 14 år. Andra tjurar i 10 år. Jag tycker det är väldigt kul med viltförvaltning. Och jag mår illa av, man ska vara ärlig, alltså hur skogsbruket idag kräver att vi ska skjuta bort allt vilt och så vidare. Jag har väldigt negativ till förslag om att man ska jaga allt vilt med termiska sikten, nattetid och så vidare. Viltet måste få lugnt någon gång. Jag gillar att jaga, jag tycker det är fantastiskt. Det är, liksom, det är därför jag har varit det yrke jag gör. Men jag älskar också viltet.
Jag tänker att vi avslutar där med de orden. Och jag kan inte hålla med mer. Tusen tack för att du vill vara med. Det var otroligt lärorikt.
Ja,
det här var ett lite annorlunda avsnitt där vi ju inte fokade bara på dig och din jakt utan väldigt mycket kring rovdjursfrågor. Men det finns ju ingen bättre att prata om det än med dig, känner jag. Jag har lärt mig skitmycket och jag är säker på att lyssnarna också har gjort det. Tack för att du ville vara med.
Ja, tack, det var trevligt.
Och tusen tack till alla er där ute som lyssnar. Jag säger som jag brukar göra, jag blir superglad när jag ser att ni delar och sprider podden i era sociala medier. Tagga mig, jag heter Da Silva Hunting på Instagram. Nästa vecka, då är det dags för ett rykande färskt avsnitt. Jag håller lite hemligt vem det är faktiskt, men ni kommer få reda på det i sociala medier innan. Vi ses, eller vi hörs, säger man väl, på torsdag. Ha det bra så länge.
Hej!
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.